Hej och varmt välkomna ska du vara till Rollspelsklubben Eftersnack. Lite som en sån sportsändning, ja. Fast för Rollspelsklubben.
Ja.
Det är ju spännande det här. Jag har ingen riktig aning om vad det här ska gå ut på. Nej. Mer än att vi har sänt det andra äventyret av Rollspelsklubben, nämligen Häxdrottningens ö.
Ja.
Det var med Ola Aurell som sitter här framför mig.
Jajamensan.
Och så var det Sandra Ilar,
ja.
Simon Järnfors,
ja.
Och så var det Adrian Broberg. Broberg eller Boberg, nu blir jag osäker.
Boberg tror jag.
Boberg. Och jag kanske sa Broberg i avsnittet.
Och jag kanske har fel.
Ja, men, och jag vill bara i sån fall och allas vägnar be om ursäkt då. Oavsett, jag kanske bara har tvekat på uttalet. Ja. Och om jag har tvekat på uttalet så vill jag be om ursäkt. För att jag tvekade på uttalet. Att jag inte kollade upp på Facebook innan vad det var för efternamn.
Ja, visst det. Men han folk känns... kanske har tolkat det som en härskarteknik.
Jävla as, han är ju spelledare. Han behöver inte hålla på så här.
Ja, visst det. Du har redan fått en maktkick.
Adrian, whatever. Nu är det din tur, så kan jag hålla på.
Ja.
Trolla honom lite. Men han, vi kan väl säga det, att han är som liksom Björn och Benny. Att man tänker att Benny ser ut som Björn och Björn ser ut som Ben, att han skulle kunna vara en Boberg
eller en Broberg.
Lika mycket en Broberg.
Mycket krystat. Mycket krystad spaning.
Men vi har ju haft 4 stycken avsnitt Häxdrottningens ö.
Ja, just det.
Som har gått här i veckan. Ola, du är ju den så här långt. Jag kan ju avslöja det här, för jag vet, för vi har ju spelat in alla,
ja, just det,
äventyren. Mm. Lyssnarna vet ju inte om det här.
Nej.
Och jag kanske ska påa det här lite bättre. Ja. Det här är ju alltså en lite specialpodd för AMK Patreon, som har varit med och stöttat byggt studion och hjälpt oss att kunna göra rollspelsklubben.
Och det kan kanske vara lite roligt att veta att vi helt spontant har klätt oss i AMK Rebels kläder idag, båda två.
Så att det är verkligen en hommage på alla sätt och vis, ja, till er. Och det här är ju lite grann en slags bonusmaterial för de som är Patreon. Och vi tänkte prata lite grann om det ni har varit med om. Ni som har följt äventyret. Men vi har ju då kämpat. Ola, du är ju den som är mest erfaren. Det kan vi väl konstatera. Av rollspel.
Ja, i min grupp var jag.
Ja, men jag tror att generellt.
Ja, fast Thomas sa att han har spelat mycket rollspel.
Men Thomas kunde ingenting.
Okej.
Okay. Thomas tror att han kan.
Okej, okay, han har gjort det. Vi kanske såhär skådespelare. Så ja. Han spelar oerhört mycket rollspel.
Det är det här självförtroendet.
John Malmsjö istället. Alltså det är ofattbart hur mycket rollspel jag har spelat. Jag har knappt gjort något.
Du kan fråga honom om vad som helst. Han får det låta som att det är mycket större.
Så. Nämn inte det spelet.
Jag gjorde hallonkräm.
Jag har slösat bort min kniv på mutant.
Han har spelat 2 gånger. Ja, sånt där. Jag tror att jag tror inte han spelar mer. Jag tror jag spelar mycket mer än vad Thomas har gjort. Och jag tycker inte att jag är så erfaren inom rollspel.
Nej.
Men det är väl framförallt för att jag har aldrig suttit som rollspelsledare. Spelledare. Nej. Utan jag har ju bara varit spelare. Och då får man ju aldrig riktigt. Då gör man ju bara som man blir tillsagd.
Mm.
Men jag tyckte Thomas, det var ganska genomskinligt att han inte hade stenkoll.
Okay,
okay. I mitt huvud tänker att han inte lyssnar på det här. Det kanske han gör, men han är härlig.
Han är härlig.
Ja.
En bra kompis.
Det är sånt som man alltid säger när man snackar skit om någon. Men han är härlig.
Ja,
så. Ja. Nej, men så här med Thomas. Jag tror Thomas är i det här gänget.
Ja.
Det är ju sammanlagt 20 pers som har spelat de här 5 äventyren.
Mm.
Och det här är ju andra äventyr som har släppts. Utav dem så ska jag säga att du är nog mest erfaren. Om inte Albin är väldigt erfaren också.
Mm.
Han kände som att han kunde väldigt mycket.
Ja. Jag
tror David Sundin kunde väldigt mycket.
Mm.
Och sen kanske Thomas kommer på 4:e eller 5:e plats.
Ja. Mm. Det känns som det blir en meningslös rankning.
Men ändå, du har ju spelat väldigt mycket rollspel.
Ja, kanske jämfört med andra i så fall. Det finns ju folk som har spelat mycket mer såklart. Jag spelade mycket när jag var liten, men framförallt, jag är en sån här person som också tycker lite om att läsa regler, hur tragiskt det än låter. Så att jag har läst en del rollspelsregler och inte bara spelat med andra. Liksom.
Just det. Mm. Var det någonting du tänkte på i Häxdrottningens ö som inte riktigt stämde?
Alltså, jag har inte läst den här upplagan av Drakar och Demoner. Okay. Så jag vågar inte säga det. Jag tror att ibland att det kändes som att vad säger man, de här grund... det känns som att man har färdighetsvärden och sen så har man, vad heter grundegenskaperna? Heter det?
Ja, andra...
Smidighet, fysik och så. Det känns som att de här smidighet, fysik och så kanske fick för stort genomslag i färdighetskasten. Liksom. Jag tror att man har en, egentligen ska man slå mer på sina färdigheter och att det ska vara större kontrast mellan att ha en smidighet och att faktiskt kunna använda ett vapen till exempel.
Exakt, det är väl det att egentligen så ska man ju spela med en karaktär flera gånger och bygga på dens stats, så att säga. Och då kan man ju förbättra små detaljer. Du kan ju fortfarande ha lågt i smidighet men vara ganska bra på att hoppa, va?
Ja, men till exempel, och framförallt så kan man ju ha hög smidighet utan att vara bra på alla vapen. Nu kändes det som att har du hög styrka så kan du automatiskt göra alla styrkefärdigheter och sådär. Jag tror inte att rollspelet borde vara konstruerat så.
Nej, det kan nog vara. Jag har ju förenklat det.
Mm. Men... och jag led inte av det, och överhuvudtaget så de rollspel jag spelat senast liksom i övre tonåren och framåt har ju varit liksom väldigt lite sådana regelbaserade, så det är inget jag har brytt mig om helt enkelt. Okay. När man är 13 så kanske man tycker det är viktigt.
Du satt inte och knöt näven?
Nej, absolut inte.
Vilka kretiner! Det finns ett sånt lite högtravande språk, tänker jag. Bland i rollspelskretsar. För det kommer jag ihåg när jag spelade. Jag var ju 15 när vi spelade. Ja. I Svärdsjö spelade vi ofta Drakar och Demoner och Enviken, där jag är från. Och då var det ofta så att för att dölja att man hade man försökte få det, och ofta när man skulle prata som sin karaktär så kastade man med så här ord som burdus och så, det är mest burdus, men jag tycker så här ord som jag har nog aldrig använt det förutom i rollspel.
Det förekom på det fanns ett specialrollformulär som trycktes i tidningen Sinkadus. Nu blir det lite nördigt.
Härligt.
Men när man kunde det var liksom utvecklat, det var lite mer fylla i om sin personlighet, och där fanns just uttrycket burdus med. Man kunde, det kunde vara så här, man skulle välja personligt, kunde man välja liksom mellan två olika hela tiden, så här kontrast. Jag vet inte om det var burdus, om det var motsättning, om det var finkänslig och burdus, tror jag.
Okay,
ja. Och det var ett nytt ord för de flesta, så det är därför det fastnade där. Vad betyder det här burdus? Så där, det var väldigt mycket... man kunde anta att det måste vara motsatsen till finkänslig, men det var väldigt sådär, slå huvudet i väggen när burdus dök upp på rollformulet.
Jag tänker att det är en viss årgång av unga killar som kan ordet burdus.
Ja, man var tvungen. Det var ju bara att hoppa i sjön och lära sig.
Men för det är väl det att just en sånt språkbruk, att man någonstans var det ju så folk som, att man var 15 och kunde egentligen ingenting om världen. Och helt plötsligt skulle man sitta där och försöka låtsas vara en alv som har levt 1000 år.
Ja, det finns ju någon sån här, jag vet att Jan Guillou sa det någon gång, att när man ska skriva böcker som utspelar sig på medeltiden, så det språket man förhärmar då kan ju inte vara medeltidsprat, för det låter ju bara som isländska ungefär, utan det blir någon slags 1800-tals jargong. Så det kan vara lite ditåt man siktar också. Om man vill ha den här fantasyvärlden så försöker man prata lite som Strindberg gjorde liksom, som att det har med allvar att göra, men att
just det,
jag kan tänka mig det.
Men det där är också just med,
vad tar ni er till?
Det är väl också den här jargongen av att vi befinner oss i ett litet rum och vi har någonting hemligt ihop. Och vi är så mycket bättre än alla andra någonstans. Och där vill man ju gärna också framhäva att vi i gruppen har någon slags internt språk och vi har...
Kan vara. Alltså det finns ju en nördighetsfaktor, antar jag, kring rollspel. Att det är liksom ändå de lite... Jag vet inte hur beläst man är när man är 15, men det är ändå den sortens människor kanske som håller på med det. Det är de som inte hänger vid grillen och är cool, och så spelar man rollspel istället. Så det kan ju finnas en sån självhävdelse att man vill behärska lite ord. Jag vet inte.
Men det är väl, alltså jag tänker att när jag spelade, jag tror inte ens jag berättade för... Jag tror nästan ingen kvinnlig jämnårig visste att jag spelade rollspel.
Nej.
Det var en dödshemlighet.
Är det så pass känsligt alltså?
Ja, men jag åkte ju skateboard och höll på med band och sånt där.
Ja, ah, okej. Okay.
Och då var det ju
just det.
Dödspinsamt att hålla på med rollspel vid sidan av.
Ja, okay.
Inte inom de som höll på. Där var det självklart att man höll på.
Ja, just det.
Alla höll på.
Ja, men jag minns att det fanns en sån period. Jag minns att vi lekte krig några gånger när det var liksom för sent att leka krig. Och det var sån här, det här kan man inte prata om. Det tyckte vi för bra, det var roligt liksom. Ja. Men det finns en gräns när det är...
Så härligt ändå just att ni visste att ni gjorde fel. Att ni inte fick göra
det. Oh ja, men det var fortfarande roligt. Och rollspel är ju lite på gränsen. Det är ju som vissa så här krigsspel också. Det är ju egentligen ett sätt att leka krig. Som paintball ju också. Ja, bara leka krig, men man skaffar sig lite dyr utrustning och låtsas så att nej, men det här kan man göra.
Det är ju kick-off för guds skull. Ja, kom igen, vi måste ju lära känna varandra på ett bättre sätt.
Ja, precis.
Men det är som med tv-spel också.
Ja, oh ja, absolut.
Så länge det är bra grafik så är det helt okej. Okay. Känns det som.
Ja, men det uttaget så finns det ju hela den här grejen. Man skaffar barn, så kan man köpa en bilbarn och tvinga barnet att vara med. Liksom, kolla nu hur det går fort där. Kolla nu vad pappa har byggt till dig. Ja.
Men om vi fokuserar lite grann på äventyret här, häxdrottningen. Vi kan väl börja med, lyssnade du på förra äventyret?
Det gjorde jag faktiskt. Jag skrev till och med upp några saker som jag tyckte var intressanta. Okay. Kan bara snabbt gå igenom dem så vi får det avklarat. Ankor först. Jag valde ju bort att vara anka för jag tänkte att det blir bara oseriöst om man är anka. Och det fick jag bekräftat sen. Lyssnade på äventyret. Det var väldigt mycket roliga ankskämt, men det är ju en fel i vad som säger rollspelskonstruktionen. Jag läste lite om ankor innan, hur de tänkte eller inte tänkte när de introducerade ankor i den här världen, att det är ju ett internt skämt från början någonstans.
Okay.
Eller jag vet inte. Jo, men jag tror att det, faktiskt bokstavligen inte var det. Det var någon som konstruerade ett rollspel och så lät han kompisar hitta på städer på den kartan och någon insisterade på att det skulle finnas ett ankeborg eller något motsvarande på engelska, så Duckburg eller något sånt där. Och det var så där, det är bara någon som tramsar, men han tyckte men det kan jag försvara, det kan jag ha, det kan bo ankor där. Men sen har det fortfarande bara blivit att det är någon slags kalla anka.
Ja, för det är idé, liksom. Superfult tecknat också.
Ja, det är väldigt mycket kalla anka tecknat, det är väldigt mycket internt skämt liksom, och det är väldigt svårt att ge det någon slags substans eller trovärdighet. Nu är det ju hopplöst ändå när det är komiker som ska spela det. För att det men man kände att nej, men det är ju ingen bra idé att det finns ankor i den här världen. Det är svårt nog ändå att ta på allvar.
Men det där känns ju ändå som att man skapade kanske ankarna också för att man vill ha någonting mer än... För annars blir det de här alver,
att det dvärgar... inte bara ska vara tolken liksom.
Ja, precis. Att man ville skapa någonting lite utanför. Det finns ju också senare versioner av den här Kronopia som kommer lite senare, den regelboken. Så finns det mörkalver och ljusalver och olika typer. Och då finns ju också de här halvlängsmänniskorna, alltså som hobbitar.
Ja, just det.
Och lite fler... Det finns ju också rese. Det är väl någon slags jätte och människa.
Ja, men det...
Men då försökte man bredda lite mer. De första regelböckerna så är det verkligen fyra raser man kan välja på.
Ja, jag tycker inte det är något problem alls att man breddar. Jag tycker att ankor är inget... Det var inte så lyckat. Jag tycker att det var inte... Det känns inte riktigt inifrån, utan det är en intern skämt över det.
I senare också så finns det tre olika sorters ankor.
Ja, och det är ett hopplöst försök att rädda situationen. Jag tycker inte det finns.
Man gav dem lite backstory för att det skulle kännas okej.
Jag vet, det är någon är lite mer pirat. Och liksom, men ja. Nej, jag vet att det var väldigt... Man gillade det på något sätt när man var 11-12 att det fanns ankor, men jag tror aldrig att det var en bra idé egentligen. Det är för mycket kalanka. Nu blir ankan arg. De har till och med gjort in det i någon av sorternas ankor och blir så här hetsigt humör. Det är så här kalanka. Det är jättefort. Men vill man... Man får ju välja om man ska spela med det.
Det finns också ett litet regelbrott där faktiskt. Mm-hmm. Och det är att när de befinner sig i grottan... Det är lite spoiler för de som inte har lyssnat på del 4. Mm. När de befinner sig i grottan ska simma ner till rustningen, så är det så att ankor har perfekt simförmåga.
Ja, just det.
Så då ska man egentligen bara slå för fummel.
Ja.
Och nu gjorde vi lite annorlunda.
Mm.
Så att det var inte okej.
Nej, det var ju taskigt, för det borde ju vara ankans enda fördel.
Egentligen,
det är möjligt att de har några andra fördeliga regler, men de borde inte ha några andra fördelar. De borde bara ha nackdelar och perfekt simförmåga. Och de borde kunna flyga också. Kanske. Fler saker jag tänkte på. Sex tänkte jag på. Aha. Det blev mycket sex och våld med en gång när det kom till som spelare. I både mitt äventyr och det andra. Det var ju väldigt mycket. Nu, inte minst Sandra Ilar var väldigt...
Ja, just det. Men vi, det kommer till en fråga om det alldeles snart. Ja, okay. Men, men, innan det, men det är ju lite som den här serien Westworld.
För det har jag skrivit upp där. Har du läst det där från min telefon?
Nej, nej, nej,
nej. För jag har skrivit det. Sex och Westworld har jag skrivit upp. Och jag, ja, det är lite intressant om alla som lyssnar har sett Westworld, men det är ju sån här låtsasvärld med perfekta dockor som robotar i vilda västermiljö. Man får inte göra vad man vill. Och skulle man då dra slutsatser från de här rollspelsessionerna, så skulle hela Westworld bara leda till att folk åkte dit och mördade och våldtog och förstörde liksom historien och allt det subtila för alla andra. För så fort du satt där i någon sån här komplex historia, massa så här relationspsykologi, så kommer man in, jag ska våldta alla här, och så börjar de våldta. Och så blir det så här... De spelar så här Jane Austen-drama liksom, och vem ska gifta sig med? Här vänta lite, jag ska bara våldta först.
Men det är väl det att det här är ju verkligen beviset för vad som kommer hända med samhället när allting faller samman.
Ja, det är det väl på ett sätt, men det är också, ja, det är det ju liksom. Då kommer folk börja med att mörda och våldta, men framförallt så är det ett bevis för att man ska inte ha en gemensam nöjespark där man får leva ut fantasier, utan man ska ha den helt artificiell hemma, eller och så här strikta regler att här spelar vi seriöst, och så får du gå till våldtäktsrummet om du vill ha den leken. Vi kan inte ha ett Westworld för alla, för då kommer de komikerna dit och förstör.
Ja. Men är det inte, det är väl, tycker jag också förlösande på något sätt, hela den här grejen med rollspel är att man ändå får, det finns den tillåtelsen att göra sådana korkade saker. Och särskilt nu är det komiker som spelar, så att det finns också ett underhållningsvärde man hela tiden tittar på. Nu säger inte jag att våldta folk i ett spel är så underhållande, så, men det är dumheten i det som gör det komiskt också, att Här, nu kommer en person med en ledtråd. Jag hugger den personen. Ja, det är ju väldigt, väldigt dumt.
Så. Vi har ju på med impro tillsammans, och du hatar ju impro, vilket gör det roligt. Ja. Men om jag då skulle, jag har ju ibland undervisat lite impro, om jag skulle undervisa hur man gör då, så skulle jag säga att du får gärna våldta och slå ihjäl, men gör inte det med en gång, utan först måste vi lära känna karaktärerna, bygga upp en stämning. Sen blir det jättespännande att du plötsligt slår ihjäl någon, men om du börjar med att vi vet inte någonting om den här världen, lyckan är, och så bara, jag hugger honom, då förstör man ju egentligen handlingen.
Fast lite. Förstod vi inte Sandras karaktär ganska tidigt? Det tog 2 sekunder på den där stranden, så förstod vi.
Jo, men det fanns en generell iver i båda äventyren att bli våldsamma och väldigt överdrivna direkt. Vilket alltså, det gör ju ingenting, för att det här är ju komiker som så här, leker med rollspelsgenren. Men skulle man bygga upp, skulle man ta dem ner på allvar, så är det ju en dålig väg att gå. Då ska man ju ha mer tålamod.
Vi vill alltså understryka då att det är alltså fel att mörda och våldta.
Det är det alltid.
Det
liksom.
Vill vi se.
Men det kan även vara så att säga dramaturgiskt fel, även om det är mindre viktigt. det är inte bara för att det är dramaturgiskt fel som man ska avstå i verkliga världen.
Men jag tror att man kommer märka det mer och mer, för det kommer ju ändå 3 stycken äventyr till här.
Ja.
Men det har tenderat att vara, det finns en viss trend av att man går ut väldigt hårt första timmen.
Ja.
Det är som att plötsligt... Det är som att man lämnat ett barn ensam i godisbutiken utan någon som helst vuxen. Och just där första tanken är att jag äter så mycket godis jag bara kan. Men sen efter ett tag så blir det så här, gud vad tråkigt det är att bara äta godis. Och
vi har ju ett äventyr också. Nu har vi redan byggt upp våra karaktärer som folk som är helt samvetslösa mördare som bara lallar omkring. Och nu ska de ut på ett äventyr.
Men det är just det att det just tenderar att i början så testar man lite gränserna. Vad är det här för någonting? Jag kan göra vad jag vill. Ja, men då kastar jag väl mitt spjut på kyparen.
Ja.
Och sen successivt inser man att ja, men det här är ju inte allt. Det är som att spela GTA och bara kriga mot polisen. Det är ganska tråkigt efter ett
tag. Ja, precis. Så då börjar man utföra uppdrag.
Ja.
Ja, så är det. En annan sak jag tänkte på. Det här är en krystad parallell. Men min bror var ett tag inne på så här franska nya vågen-filmer från så här 60-talet. Det är en sak som introduceras med dem, eller som var lite grejen av att... istället för att ha den här liksom perfekta dramaturgin att man klipper fram till det viktiga scenen där det händer någonting och sen klipper man till nästa scen där det viktiga händer någonting, så kan man liksom, nej, men man kan filma lite när de bara går på stan till det där mötet, eller man kan se dem röka en cigarett och köpa en muffin liksom. Alltså att man fokuserar mer på saker som är mellan scenerna och sådär. Och så har det ju blivit väldigt mycket att det är inte liksom det är inte dramaturgiskt fokus vad är viktigt för oss nu för att lösa det här äventyret eller vad det är, nu ska vi klippa fram till den spännande scenen, utan mer, nu ska vi gå in och köpa något på det här värdshuset. Det tar en timme för att vi bråkar om vems pengar det är. Vi börjar gruffa med någon där inne. Vi börjar undra varför har inte du betalat något som är anka? Så här, oerhört mycket tid på de här mellanmomenten. Liksom, ja. Vad ska vi äta nu liksom, i väntan?
Men det är väl en bra spegling av verkligheten.
Det är mycket bra.
Att men, vi lägger väldigt mycket fokus på sånt som vi inte borde lägga fokus på. Fast å andra sidan så slutar verkligheten väldigt sällan med att man dräper någon stackars gammal man utanför ett värdshus.
Absolut, men om man tänker sig att nu ska vi gå till en äventyrsberättelse så är det ett våldsamt fokus på saker som inte är äventyrsberättelsen, utan sånt där som utelämnas. Liksom. Det är som att få en film där det är liksom, film som pågår i 12 timmar bara från en massa toalettbesök och sånt där.
Just det.
Varför ska vi se på det här också? Liksom? Ja, men det är ändå lite charmigt. Men det finns som livet självt.
Men det är en sån sak som jag har övervägt att ha med lite grann mer i Rollspelspodden.
Ja.
Men sen så har faktiskt, jag har strykit det lite. Det är ju att om du spelar så ska du egentligen hela tiden slå ett slag för om det händer någonting.
Just det.
Om du reser 2 dagar från en punkt till en annan så ska du egentligen hela tiden, du ska slå under vissa perioder då för att lista ut om någonting händer. Sen finns det ju tabeller egentligen så du kan också till och med slå vad som händer.
Ja, just det.
Men det känns lite lat kan jag tycka. Det är ju också ganska tråkigt för mig som spelledare.
Ja.
Alltså 95%, om inte 99% av alla resor du gör är ju skittråkiga. Du sitter på ett tåg och så kommer du fram. Och ja, samma sak måste ju också vara i fantasyvärlden. Det kan ju inte alltid dyka upp orcher.
Nej, så är det ju. Men det finns ju också lite så här olika ideal man kan ha, tänker jag, i rollspel. En möjlig ingång i rollspel, inte minst Drakar och Demoner, det är ju att det verkligen ska vara lite som ett så här datorspel, lite Zelda eller vad heter det, Diablo och något sånt där. Att man samlar på sig grejer, man går genom en dungeon, stöter på det här monstret, dödar det, tar den skatten. Och där det är ganska sådär, det är mycket tärningslag och regler för hur man ska gå liksom. Men det finns ju också en mer berättelse, spela upp drama där man kanske går, hamnar i den här scenen, spela fram den scenen, löst den, sen klipper vi till nästa scen i det här äventyret. Och det är liksom det är lite annat ideal eller ett annat, och ofta förenar man ju dem på olika sätt med olika,
just det,
olika balanser där. Och har man den här väldigt strikta, gå omkring, slå tärning, se vad som händer, då kan man ju kanske skita i om det är ett toalettbesök som händer eller vad det är.
Ja, verkligen.
Ja.
Men om vi tittar på äventyret som vi precis har varit med om, som har utspelat sig de här senaste 4 dagarna.
Ja.
Så det är nog, jag tror att väldigt många har kanske fokuserat på, det är en karaktär som har tagit väldigt mycket plats och som har påverkat äventyret väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Jag tänker väldigt mycket på Sandras karaktär.
Ja.
Björn.
Vad sa du?
Björn.
Björn, ja. Ja, just det. Ja. Eller var det Björn eller Björn?
Björn.
Björn, okej. Okay, ja.
Tror jag. Det var inget ö.
Nej.
Det var en norsk Björn.
Som också var intersexuell på något sätt, men det försvann lite grann.
Ja, och trollkar.
Och trollkar,
ja. Och hade Down syndrom. Vilket...
Jag kan tycka att det är alltså en ganska, så långt fungerar det ganska bra, alltså även som en seriös fantasykaraktär. Alltså det finns något mystiskt med det här lite könlösa, lite så här konstigt avvikare liksom, som har trollkrafter. Det är ganska coolt.
För det känns ju som en sån, just en trollkar som har Down syndrom skulle kunna vara en rätt häftig karaktär att träffa på. Men som du säger, sådär, sån som kanske inte vet eller förstår att den kastar magi, ja, till exempel.
Men ja, precis. Nu... Det finns ett djup i det, liksom. Att det inte, nej, men inte bara så här klok gubbe som... utan det finns något sån här lite barnsligt men farligt i det, som det är ganska intressant.
Just det.
Nu låter det som att nu ska det komma en kritik av gestaltning av denna mannafruttig älskande våldtäktsman.
Jag satt och svettades genom hela de 4 timmarna.
Ja.
Men så kan det vara. Ja. Men samtidigt, jag kan tycka att det är, för egentligen ska du slå fram alla attribut. Om du ska skapa en rollkaraktär, så du kan ju också till och med slå fram vilket yrke och ras och hej och hå.
Just det.
Så det finns väl säkert en skola inom rollspel också, att du ska verkligen vara så stenhårt konsekvent med vad du slår.
Ja.
För det är konstigt att man kan välja en jägare. Om man tänker som Albin till exempel, han valde en jägare som sen blev väldigt dålig. Alltså, det var en väldigt dålig jägare.
Som jag minns reglerna som Drakar och Demoner, så har ju, det finns vissa krav på de här yrkesgrejerna. Så för att få bli jägare så måste du kanske ha en smidighet på 9+ eller någonting sånt där. Annars kan du inte ha blivit i yrket. Liksom.
Okay.
Så det kan finnas lite sådana krav. Du får inte bli lärd man om du har intelligens 7. Sådär.
Nej, just det.
Och ibland kan de till och med högre. Jag kommer inte ihåg vad reglerna är. Så det finns lite av de grejerna. Och du kan inte bli riddare. Om du slår socialt stånd till exempel.
Mm.
Så måste du slå adel för att få bli riddare till exempel. Det finns just lite sådana regler.
För det här är ju lite konstigt. Vi har ju till exempel lönnmördaren som hade en 4 i storlek.
Det tror jag. Och det tror jag påpekar det. Jag tror att är du människa så kan du faktiskt inte ha storlek 4.
Han hade i princip inga ben.
Nej, jag tror att... I alla fall de regler som jag har spelat så är storlek 2T6 plus 6 eller något sånt där. Så det minsta man kan ha som människa är 8.
Okay.
Om jag förstår rätt.
Jag tror, det är inte så i den här gamla regelboken.
Nej, det behöver inte vara.
Då är det bara 3T6.
Men det var ju kanske just att de fick en erfarenhet från folk med storlek 4. Och att det blir så stor skillnad på folk. Ja. Och att man kan få så låg KP kanske.
Det är roligt också att han var ju... kortare än nästan samtliga dvärgar som har varit med. Ja. Nu spoilar jag lite här, kommande avsnitt här, men det är väl ingen konstighet, för det är väldigt få personer som har just storlek 4.
Nej, så är det ju förstås, och det är ju också lite orättvist att man inte skulle få ha mänskliga dvärgar, vilket ju han ju var då,
just det.
Bara för att det finns någon slags rasdvärg eller vad man ska säga.
För det är det jag vill komma till, att det kan jag tycka är lite fint också med Sandras karaktär faktiskt, att för det går ju heller inte att ha... Du slumpar fram alla attribut.
Ja.
Styrka och sådana saker. Men du kan inte slumpa fram ett, till exempel ett sånt funktionshinder.
Nej.
Så på så sätt så är ju det en väldigt funkofob världsbild i att du kan bara välja någon som inte har ett funktionshinder.
Så är det. Sen kan man ju diskutera då om det blir mer eller mindre funkofobt när Sandra Larfer finns in.
Jag vill bara säga att vi lät Sandra ha den karaktären för att visa en viktig poäng.
Ja.
Att det går.
Absolut.
Det går och
det går naturligtvis jättebra. Jag,
och rädda sina vänner.
Man kan ju få en väldigt låg intelligens. Och det kan man ju säga som ett funktionshinder. Eller en väldigt...
Men ett storlek 4 är väl om något ett funktionshinder?
Det skulle jag säga.
För en människa.
Ja.
Det är ju någon som är... Det är, du vet, den här världens minsta man.
Mm.
Som i princip får plats i en handväska.
Mm. Han kanske har storlek 3 då.
Det kanske är storlek 3. Så den här, han är, alltså Simons karaktär är snäppet större än den här.
Ja.
Jonas Olsson, som han heter. Anledningen till att vi har den här eftersnacket är ju lite grann så här att i regelboken Drakar och Demoner version 2, tror jag att det här är, så finns det en liten sån här guide till vad man ska göra då efter att man har spelat.
Ja.
Och då står det bland annat så här att synpunkter och kritik. Efter äventyret kan spelarna framföra sina synpunkter och åsikter till spelledaren. Kanske man tycker att någon regel bör ändras eller modifieras. Var spelledaren orättvis? Man tar en ordentlig diskussion och bestämmer vad som kan göras, vad man ska göra. Sedan är ämnet avslutat och alla orättvisor glömda och förlåtna.
Ja.
Så nu, varsågod, nu har du din chans, Ola. Du får ju vara representant för resten av
spelet. Nu pratar vi regler och sånt där.
Nu får du ge mig kritik här.
Ja, jag känner mig så vuxen som bara fokuserar på berättelsen och sånt. Men jag tror att min rollperson borde ha dött på slutet. Eller jag är inte helt hundra, för jag tänkte att hans KP gick ner under noll. Men det var en sak att man kanske inte dör, man kanske bara svimmar. Jag kommer inte ihåg det, jag kom på det efteråt.
Du var nog dödligt skadad i alla fall.
Ja, definitivt så. Om man skulle räkna ihop alla kroppen jag förlorade så var jag väldigt illa däran.
Just det.
Så det kanske var orättvist mot de andra som då eventuellt dog.
Hade det varit en film
så
hade man tänkt sig att du låg där sådär döende. Sådär. Mm. Men sedan att du ändå någonstans...
Sen är det ändå Hollywood liksom.
Seglar iväg i mot solnedgången.
Precis.
Fast soluppgången.
För att nej, men det är sant. Alltså, Hollywood bygger ju väldigt mycket på att man... när har den här situationen när hjälten dör. Men vi kan ändå inte stå för det. Så låter de leva i alla fall.
Och så gärna också att man har ett klipp till vad som hände sen när de kom fram till det förlovade landet, och att du kommer då ut där någon slags
i
bandage.
I manus så dog jag, men sen körde du för testpublik och nej, han får inte dö.
Vår favorit.
Ja, han måste leva. Mannen. Men det är säkert att han ska leva, för att det sabbar liksom lite grann allt som vi förberett. Oh, I want to eat my Doritos. I want him to live.
Vi kan väl också, om jag ska kritisera mig själv lite grann, så finns det två saker som jag har tänkt på.
Ja.
Det ena är att Sandra använde ganska mycket magi trots att hon hade en yxa med sig. Och just det är ett regelbrott egentligen. Det ska ju åtminstone försvåra magin.
Mm.
Till mitt försvar så tror jag inte att hon lyckades kasta någon magi. Hon lyckades kasta en blixt i slutet.
Ja.
Mot huset. Där, byggnaden. Så.
Just det. En sak som man kan tänka, det har inte med regler att göra, nu kanske du vill bara nörda in på regler, det är ju att vi var ju aldrig tvungna att gå och möta häxdrottningen. Det borde vi kanske ha varit.
Mm.
Nu var det ju lite så här tidsnöd och sådär, men rent sådär, det hade varit kanske ändå sådär, nej, ni måste faktiskt dit för någon anledning.
Absolut, nu kändes det som att ni hade nog svårt.
Ja, så var det. Alltså för oss var det lätt beslut. Liksom. Det finns en massa guld där. Vi har haft stora problem att komma från en strand liksom, utan att folk dör. Där alla är vänner. Liksom. Det börjar redan där så börjar folk dö och få svåra skador. Så att, nej, det var inte aktuellt att gå till någon...
Man får rätta magen efter mun.
Absolut.
Eller mun efter magen.
Men visst hade det ändå kunnat vara en... Vi hade ju kunnat vara tvungna.
Tanken var lite grann att den här häxdrottningen var ju väldigt mäktig.
Ja.
Så ni hade väl kanske inte haft någon chans. Men å andra sidan så hade ni kunnat smyga er in.
Mm, mm.
Och det var det som var lite tanken där. Det fanns ju någon sån baktanke med hela den biten av historien.
Och det hade också kunnat vara att vi kanske inte besegrade henne, men en av oss kom levande därifrån och det var jättespännande. Jag vet inte, det blir ju spännande ändå. Som sagt, vi hade inget behov av... mer problem liksom. Det var väl inte alla som överlevde.
Jag vill också lite kritik mot mig själv. Det är att det fanns ett system som var tänkt med den här podden. Och det var ju det att det är så tråkigt om någon dör.
Mm.
Jag vill samtidigt inte hålla på och fuska allt för mycket så att folk aldrig dör.
Nej.
Man vill ju kunna att en person stryker med.
Ja.
En karaktär. Och då var tanken det att du skulle ha några stycken karaktärer redo att bara kasta fram.
Mm.
Och då gjorde jag några stycken sådana som var några lite flummiga.
Ja.
Och då blev ju Sandra blev Mauro Scocco.
Ja.
Mm. Det kan jag tycka kanske att jag skulle ha haft mera... jag tror att det är inte så att det egentligen förstörde någonting så. Det var så pass långt in i äventyret så att folk var lite grann på väg att försöka klara av äventyret bara. Men att man hade kanske velat haft någonting som... Det blev lite som att man pyste hål i fantasin.
Ja, men det kan man nog känna.
Det är nog svårt att hålla de här fyra i fantasivärlden.
Precis.
Utan att någon hela tiden kommenterar och vill våldta sjömän.
Precis. Det finns en poäng, och det tyckte jag när jag lyssnade också. Det finns en poäng att du är verkligen straight man i detta. Det är så mycket trams ändå att du bara... Så här ser reglerna ut. Och den här... Jag försvara den här världen, den är uppbyggd så här. Och gör ni konstiga grejer så får det riktiga konsekvenser. Sådär.
Just det.
Det finns en, något väldigt bra i det. Så att, det hade kunnat finnas en poäng att du slängde in någon karaktär som passade in där. Det kunde vara en rolig karaktär ändå. Du kunde hitta någon sån här armlös, spermamjölkad man som har liksom lyckats kräla sig ut som någon får spela.
Det fanns faktiskt en karaktär som hade jätteusla stats.
Ja.
Som i princip inte ens kunde lyfta ett vapen.
Ja.
Som hade varit helt oduglig. Vilket hade varit lite kul att ge någon person sådär som Sandra som gärna rusade mitt, alltså alltid sprang först.
Just det.
Rakt in i fara. Mm. Och genom en person som du har ingen chans om du ropar springer in här.
Nej, just det. Nu var vi ju ganska många sådana karaktärer redan. Det var lite tragiskt. Var vi en lönnmördare som... Vi hade ju inga vapen heller, vilket i och för sig också bidrog lite. Vi hade inga vapen, inga rustningar och sådär. Men jag var ju en sån här gammal man utan vapenfärdigheter. Och sen var det liksom lönnmördare som med smidighet 7 och sånt. Alltså, folk var så dåliga.
Ja.
Så oerhört dåliga.
Men då tycker jag ändå att vi har rannsakat oss själva.
Absolut.
Och kan bättra oss till nästa gång.
Ja.
Nu så kommer jag ställa några frågor här som jag har gjort. Lite som, ni vet den här Actor Studio, så har någon sån här fixed frågor i slutet.
Ja.
Första frågan är om du skulle ångra någonting du gjorde i äventyret, din karaktär. Vad skulle det vara för något?
Oj, det var för svårt. Nu har jag inte... nej, vi hoppar än så länge.
Okay. Pass. Nu vill jag att du ska utse äventyrets hjälte.
Jag tycker jag själv var lite hjälte. Men det var ju samtidigt så att Sandras karaktär tog på sig någon slags hjältedöd som kändes lite krystad. Lite så här. Jag har stulit fokus genom att vara en grotesk babian som man förstår. Nu vill jag själv ha fokus genom att plötsligt vara hjälten.
Just också att hon sa... Jag vill gärna att ni ser mig som en martyr. Eller vad hon sa.
Ja, det fanns, så det fanns, det var lite uttrycket... ham-fisted.
Så vem sätter du då som äventyrets hjälte? Dig själv?
Nej, ja, jag kan väl ge Sandra det då, men det känns inte genuint.
Äventyrets sabotör.
Ja, Sandra får det också.
Ja, hon får det också. Äventyrets karaktärsutveckling då? Vem utvecklades mest som karaktär? Både åt det positiva och det negativa?
Jag skulle kunna ge till Sandra för att hon blev en hjälte, men det känns lite tröttsamt. Men får jag ge till Simon då för att han satt i det där skåpet och höll på. Det där var intressant.
Äventyret Don't Quit Your Day Job.
Oj. Vem var... De var så dåliga allihop. Var det Adrian som...
Han var gladiatorn. Som inte kunde slåss.
Han får sitt... Ja, han var dålig han var.
Jag vet inte om han ska vara kvar som gladiator heller, om vi ska vara riktigt. Han borde egentligen hitta
ett
helt nytt.
Han borde ju quit... Ja, okej, precis.
Äventyret quit your day job. Det är han.
Ja, precis. Det blir för många varv här nu, men han borde definitivt inte hålla på.
Och slutligen då, äventyrets lärdom, sensmoral. Vad lärde vi oss? Vad... kan vi ta med oss från det här äventyret?
Alltså, vi lärde oss egentligen att hjältemod inte lönar sig. Liksom. Det var väldigt mycket sådär, folk gömmer sig i skåp, folk går inte till häxdrottningen.
Just det.
Folk åker hem och skriver en bok.
Du kom ju också faktiskt, du slapp ju strida mot de här Azor-krigarna i slutet genom att du slank in genom fönstret.
Ja, just det. Och var det Adrian som dog där?
Ja.
Ja,
eller var han någon fick som ett slogs? Spjut i bakhuvudet.
Just det. Så, ja, det var väldigt mycket sådär bättre fly än illa fäkta, kan man säga, var sensmoralen i.
Cormac McCarthy-roman på något vis. Att det, Det är aldrig den riktiga hjälten. Det är aldrig den goda som vinner på något vis.
Nej, det är väldigt desillusionerat. Ja. Så det är väl lite anti-äventyr då, kan man säga.
Lite så.
Lite tröstlöst. Och det kanske också passar in då att folk fokuserar på att hitta rovor. Ta sig ut ur en bur. Och det var ju en väldigt tragisk scen. När vi hade en ensam kvinna som låg ner. Och vi var så här fem män som tog och slog på henne. Och till skillnad från en film där allting är så där, liksom, knivhugg. Så var det så här bara blodigt och mässigt. Och tappa sina vapen och bulta på huvudet och han blir ben och trasigt och fortsätter hacka. Allt är bara så smutsigt och fult. Liksom. Det fanns inget vackert i det.
Riktigt som prison riot snarare.
Ja, men det var som sån här, nu ska vi göra en film om hur våld egentligen ser ut. Det är det här. Är det det här ni tycker är så roligt? Liksom? Någon som bara ligger ner och det är massa så här äckel och blod och sitter och hackar med kniven 17 gånger, som det är när det är så här riktigt knivvåld, det är alltid så här 17 knivsår, liksom aldrig som på film. Så ja, då fick man verkligen lära sig någonting. Det tyckte jag var bra.
Hörrni, tack för att ni lyssnade på det här, var alltså Eftersnack, Rollspelsklubben Eftersnack för äventyret Häxdrottningens ö. Nästa vecka på måndag så börjar ju då det tredje äventyret, och det är med Martin Sonneby. Det är med Johanna Wagrell, Branislav Pavlovic och Ahmed Beran. Och de ges ut på äventyret Barden Barors barn.
Det låter kommer bli spännande.
Så fyra stycken, verkligen. Fyra avsnitt. Inte alls blodig. Jag lämnar vid det. Ni får se och lyssna. Men tack för att ni lyssnade. Tack Ola för att du
var med.